Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
God middag och välkomna till den här utsändningen av Sportklubben, LT Sportens podd om Södertälje SK. Och med mig idag har jag Marcus Langbrandt.
Hej, hej.
Välkommen hit till avsnitt 70, ett jubileum.
Ja, men precis. 7-0, det är ju Kärniks nummer till exempel. I alla fall det nummer han har här i SSK.
Och den övergången tackar jag gott för att vi tänkte börja, det finns ju mycket att prata om idag, men vi tänkte börja med deadline day. Övergångsfönstret drämde ju igen förra veckan den 15 februari. Yeah. Så att vi tänkte gå igenom vad som hände där först och främst. Och det enda stora egentligen som hände i SSK-väg var just det som du var inne på, nummer 70. Mm. Alex Kärnik tillbaka i SSK efter, blev det 10 matcher i Västervik?
Ja, vad blev det? 6 poäng på 10 matcher, va?
Det låter bekant. Mm. Men Marcus, spontana reaktioner på att Kärnik är tillbaka i SSK?
Till slut så känner jag att det kanske var, ja, på ett sätt hade jag väl kanske efterfrågat Kärnik att han skulle komma tillbaka och kanske bidra till bredd på toppen offensivt inför slutspelet. Samtidigt så när Golovkovs blev klar några dagar innan så kände jag att vart ska Kärnik in nu någonstans på i alla fall de två första kedjorna som jag ser honom som en spelare för i så fall om man ska vara med?
Ja, turen har ju varit många kring Kärnik. När han lånades ut så var ju, för det första så var det ju hans egen vilja att han skulle lånas ut, för han ville spela i powerplay och spela i en producerande kedja, kedja 1 eller kedja 2 då. Och då lånades han ut och då var ju de första tecknen från SSKs och Emil Erossons sida att han skulle avsluta säsongen i Västervik. Mm. Om det inte var så att SSK åkte på någon skada eller liknande. Och det gjorde man inte, man förstärkte ju truppen till och med. Men ändå då plockade man tillbaka honom och det kan ju tyckas vara lite konstigt då. Men om man ser det i SSKs bästa rent krast så är det ju bara bra att få in honom. Man får in en till forward, man breddar laget inför slutspelet. Man får in en spelare som kan spela J20 i ett J20-lag som hänger på gärdsgården om man ska hänga kvar i den här högsta juniorserien som man tycker är så viktigt. Mm. Så utifrån rent helikopterperspektiv är det ju ett bra beslut och ett rätt beslut.
Ja, SSKs ledare måste ju först och främst se till SSKs bästa och vad som är bäst för laget i nuläget så att säga. Då kan man inte ha samma förståelse kanske för de spelare som är kontrakterade vill ha mera speltid, utan nu gäller det framförallt att visa att Kärnik själv visar att han vill vara med och slåss om en plats liksom. För nu har han ju kommit iväg och visat vad han kan lite grann, så nu är det ju bara att visa samma sak i SSK då.
Ja, lite så är det ju. Han har ju inte försvagat sina aktier efter tiden i Västervik.
Nej.
Inte alls. När han fick chansen att spela mycket offensiv hockey och i powerplay så tog han ju den i Västervik. Sen ska man ju säga att hans siffror 5 mot 5 är ju inte speciellt bra i Västervik heller. Som dock är ett bottenlag ska ju sägas. Men det är inte så att han har gått in och varit liksom, alltså allsvensk toppspelare i Västervik 5 mot 5, så är det ju verkligen, det ska man ju verkligen komma ihåg.
Nej, att han är inte bland de absolut bästa forwardsen i Västervik heller sett till spelet i lika läge.
Nej, precis. Så att det är inte någon slags trollkar man plockar hem. Men det är ju, om man kollar på rent, alltså uppifrån, utifrån, är det ju, känns det som ett bra beslut. Men om man kollar sen på vad det kan innebära, för att när det blev klart så uttalade sig ju Alex Tjernik i Västerviks tidningar, Västervikstidningen.
Ja, precis.
Ja. Där han inte var speciellt nöjd över att åka tillbaka. Han uttryckte det ganska tydligt att han var orolig för att han skulle få spela juniorerna och sådär. Så risk att han tjurar och ställer till det liksom ur, vad ska man säga, ur gruppdynamik, att han kommer in och är en, ja, och surar och sådär. Det finns ju en risk för det, och det kan ju såklart sabba lagsammanhållning och sådär. Sen vet ni, han är en junior, hur mycket påverkan kan en tjurig junior ha? Det vet jag inte. Men det är klart, han kan ju komma in och ställa till det på det sättet om man ska leta liksom negativa saker med det här.
Nej, och då är det väl enkelt också att, ja, varsågod och gå och spela med i 20-laget om det inte passar här.
Nej, men det är ju så. Han är ju en SSK-spelare och kontrakt med SSK. Det är ju, ja, och om han ska klara det på högre nivå, vilket är hans ambitioner, och han förväntas gå högt i en draft, då måste han ju klara av att vara åsidosatt. Det är ju en del av utbildningen att bli en professionell ishockeyspelare. Att klara av att bli petad, det har alla blivit.
Mm.
Och om man inte klarar av det som junior i ett topplag i Allsvenskan som går för, alltså, och går långt i slutspelet, ja, då tror jag att man har större problem än att man, ja, inte får spela i första PP i SSK.
Nej, precis. För just det där med att vara professionell, för det är ju ett steg in i seniorhockeyn för honom på allvar liksom. Och det har det blivit redan här i Västervik, att nu kanske han också själv inser lite grann vad det är som krävs på den här nivån, både på isen men även utanför. För det har ju blivit ett uppvaknande på flera sätt för honom, tror jag.
Mm. Och du pratade ju med honom idag efter träningen, och nu när allting har lagt sig och han fick vara lite sur i Västerviks tidning, hur var han att prata med idag?
Ja, men det var väl inga problem. Jag frågade just om det här citatet som han hade sagt då, att han först var arg liksom över att han blev kallad tillbaka till SSK. Och då vinklade han väl mer åt det hållet att han var, ja, ledsen över att behöva lämna gänget som var där. Och att det handlar mer om att det var ett avsked till, ja, bra killar som jag aldrig kommer få spela med igen, ungefär så. Så la han väl fram det egentligen, samtidigt som han pekar på att det hade varit en nyttig erfarenhet överhuvudtaget att få komma bort och klara sig själv även utanför isen, som han konstaterar väl att han i princip inte hade lagat mat förut i sitt liv, och nu var han tvungen att, ja, försöka och inte bränna saker och ting, även om det fortfarande var hämtmat som gällde för det mesta.
Ja, det är klart. Det är en viktig erfarenhet också, såklart. Men om man kollar på isen, han fick inte vara med i SSKs trupp mot Modo.
Nej.
Men det hade, jag vet, Zachary som sa det kanske hade sina orsaker, att han hade inte ens gjort en träning med
laget. Nej, precis. Han kom väl in någonstans under småtimmarna där på mellan torsdag och fredag någonstans inför Modo-matchen. Så det var väl rätt rimligt ur den aspekten, till exempel, att han inte fick plats i truppen.
Ja, det får man köpa. Men vi som var på träningen idag såg ju att alltså det här är då på tisdagen innan matchen mot Björklöven, om man lyssnar senare, så var han ju med i en ordinarie kedja,
ja.
Och han spelade tillsammans med Albert Sjöberg och Leon Wallner, med Leon Wallner som center då, såklart.
Precis.
Och vad tänker vi där?
Att ja, du sa det själv här när vi körde ifrån träningen, att det är lite fotbollmanager-känsla, att det här, med de egenskaper som finns hos de här killarna, så skulle det kunna falla rätt så väl ut med en smart, balanserande som tar bra defensivt ansvar, och så har vi en kille med bra handleder som sätter upp de andra i bra lägen, och så är det Albert Sjöberg med snabbheten och skottet. De kände väl på att spela med varandra lite grann i höstas med, vill jag minnas, och att det såg ju rätt intressant ut. Det lilla jag minns av dem från tidigare, så det är väl absolut en intressant omgivning att köra vidare. De hade ju även fått spela ihop här under ena J20-matchen som var i helgen också.
Ja, men visst, de gjorde ju en handfull matcher där ihop i höstas eller vad det var. Och det såg ju ganska intressant ut då också. Du hade tagit fram lite statistik på hur många poäng de gjorde och sådär i 5-5.
Ja, som enhet beträffande så de spelade ju ihop som kedja 7 matcher. Och så kollade jag när de var på isen tillsammans liksom så minst 2 åt gången. Så hade de på de här 7 matcherna tillsammans gjort 5 poäng i alla fall. Det var 2 mål och 3 assist och så hade de plus 2 i plus minus statistiken, vad det säger för någonting. Och sen är det också det man glömmer bort emellanåt på de här killarna. Det var ju att Tjernik och Wallner hade ju haft skadeproblem och missat en del matcher. Och ändå så har de ändå, ja till slut, Wallner glömmer man ju bort i det här sammanhanget. Han känns så given på något sätt i SSKs trupp i nuläget med att ja, han erbjuder någonting annat på något sätt med sin spelstil.
Ja, men verkligen. Jag tycker att jag skulle faktiskt hålla Wallner totalt sett högst av de här tre. Han är som en schweizisk armékniv där. Alltså han kan använda...
En österrikisk.
Ja, en österrikisk armékniv. Ja, men han kan användas på så otroligt många sätt är känslan. Han gör det bra i en sån här kedja där han måste vara någon slags ankare och väldigt mycket defensivt ansvar. Det visade han inte minst när han spelade med Tjernik och Sjöberg senast. Men han kan också vara kreativ och bidra offensivt i den typen av kedjor också. Så att, ja, men som du var inne på, potentialen finns verkligen. För de har 3 egenskaper som känslan är att det borde kunna funka bra ihop om de får ihop det. Men om man ska vända på det, det är inte många hockeyallsvenska matcher under bältet om man lägger ihop de 3. Det är ju 3 ganska orutinerade spelare fortfarande, ska man ju komma ihåg. Så att om det inte flyger redan mot Björklöven borta så tycker jag inte att man ska slänga den här kedjan över bord. Utan jag tror att det finns potential här. Om man hänger i och låter dem spela ihop sig och få lite erfarenhet tillsammans så kan det nog bli väldigt bra.
Absolut.
Och när det här övergångsfönstret slog igen så betyder det också att Emil Georgssons, sportchefens första fönster som ansvarig i SSK, kan vi då summera. Och det har ju hänt otroligt mycket under, ja, från sommaren och framåt liksom, eller under från våren och framåt. Men om du tänker rent top of mind, vad tänker du om Georgssons jobb här första fönstret i SSK?
Om man tittar på det, han var ju tvungen att göra saker. Det stod ju klart liksom, man skulle ta över ansvaret för att sätta en trupp, och den han fick i knät, det var en som hade varit rätt så nära på att åka ur hockeyallsvenskan. Det var tvunget att göras förändringar. Det var tvunget att få till annan offensiv spetsskicklighet och samtidigt stabilitet bakåt. Så det var mycket, ja, han behövde nog göra mycket tråkiga åtgärder till en början med tanke på att det fanns kontrakterade spelare som inte ansågs duga, inte ansågs önskvärda i SSK längre av sportsliga skäl. Och ja, det är därför man aldrig vill vara chef, utan för att man måste ta de här tråkiga, jobbiga besluten och säga att tyvärr du är inte bra nog. Men sen får man väl säga att när bordet väl hade börjat rensas lite grann och det skulle fyllas på med nya rätter, så har man väl landat ganska bra. Målvaktsfrågan tror jag kanske att han hade velat göra någonting åt också. Men där fanns ju Bergvik kvar. Vi hade Talapilo med nysignerat kontrakt egentligen ganska kort innan han kom in. Så det fanns inte mycket att göra. Men backsidan var ju mycket... det första namnet som kom in, om jag inte minns helt snett, som presenterades var Albin Karlsson. Och det var ju... Ja, första byggstenen i trygghetspussel på något sätt.
Ja, men verkligen. Om man ska ta det lagdel för lagdel på något sätt, så om vi börjar på backsidan, så är det ju, där har han väl slagit home run, om man ska använda en annan sportterm. Det är ju, ja, jag vet inte, det går väl inte. Alltså det enda man kan prata om är ju att de hade brist på backar ganska länge efter att Josef Berger lämnade för Tingsryd. Och det är klart att, ja, det kan man ju kanske kritisera, att man inte lyckades få in någon. Men om man också kollar lite längre än vad näsan räcker, det fanns ingenting. Det var andra lag som också letade backar och det var väldigt svårt att hitta någon för nästan alla allsvenska lag. Så det var väldigt svårt. Man försökte ju med att låna Sjöholm från HV och sådär, men han kallade snabbt tillbaka. Men om man, alltså, om man kollar på grunden på backsidan så är den ju, ja, det är ju allsvenskans bästa. Eller ja, topp tre i alla fall. Mm. Och den byggde han ihop i princip helt på egen hand. Det var väl Malmström och Ludvig Jansson som var kvar.
Precis.
Så att, alltså Ivarsson, Albin Karlsson som du nämnde, Victor Lang tycker jag också är superstabil. Så att där måste han ju få, ja, fem kringlor såklart. Mm. Backsidan, det går inte att säga någonting om. Det är ju, ja, bra jobbat. Nu har man fått in Julius Bergman som har väl inte kanske varit någon toppspelare än, men ja, finns potential där också. Så att backsidan tycker jag inte att man, ja, där har han lyckats så bra man kan göra med de förutsättningarna.
Mm. Nej, som även Zachrisson, assisterande tränaren, sa efter förra matchen, att man får nypa sig lite grann i armen över att när man har junior-VMs bästa back som våran sjunde, det tyder på att det finns en bra bredd på toppen där.
Ja, men verkligen. Och det är bara att kolla på SSK. De är ett av ligans bästa lag i boxplay och det har ju med defensiven att göra. Om man ska fortsätta kolla på någon slags central linje så tycker jag att man har lyckats väldigt bra i de här grundstensvärvningarna, eller vad man ska kalla det. Kolla på en sån som Filip Engsund.
Mm.
Alltså den balansspelaren han är. Och det är alltså, jag tycker att, ja, näst efter en forward med nummer 18 kanske, så tycker jag att Filip Engsund är en av de viktigaste spelarna i SSK. Han är en, alltså, balansspelare som jag var inne på, och ja, är precis den rollen som Georgsson och Bogren ville ha in i sina centrar. En defensivt stabil center som man kan lita på i alla lägen på något sätt. Så där tycker jag också att man har lyckats väldigt bra på. Kristoffer Liljevall hade det tufft i början, lite skador, men har ju verkligen kommit igång och växt ut i den här ledaren nu. Så att, ja, om man kollar på liksom grundstens, och det är Liljegren också en sån spelare tycker jag, som är en liksom trygg, stabil, pålitlig spelare som kommer in och gör jobbet varje dag. Det kanske inte sprakar speciellt mycket, men ja, man vet vad man får och man vet att man alltid får ett bra jobb.
Mm.
Det är också en sån spelare som jag är väldigt imponerad av. Och så att säga, om man kollar på liksom grunden så tycker jag att den är satt på ett väldigt bra sätt. Och det är den som har tagit SSK till toppstriden.
Ja, nej, men man måste ju börja bygga tryggheten, stabiliteten, defensiven, organisationen först. Och sen därefter liksom hitta det som spetsar till laget nu. Den allra bästa spetsspelaren, han fanns ju för sig tidigt klar, och en annan av de till slut utslagna, utblommade spetsspelarna, hur man ska uttrycka det. Han fanns ju också redan, fast man kanske inte visste det när säsongen började.
Nej, exakt. Pasic fanns ju där, och Videll är ju en spelare som SSK har, ja, som vi har förstått, de har haft kontakt varje säsong, alltså flera säsonger i rad nu, och sen blev det nu. Sen är det svårt att veta hur mycket man kan tacka Georgsson för det. Det är ju, det är,
han hade nog kommit i vilket fall, tror jag, vidare.
Ja, det är väl gissningen. Mm. Men, ja. Men om man då ska gå över från det som var positivt som jag pratade om till det som är lite mer negativt, och då går det inte att undgå importerna.
Det var väl ett av de första samtal som jag och han hade när han blev klar här. Jag frågade lite grann, hur kommer du fortsätta med spåret med nordamerikanska spelare? Och ja, han förstod ju direkt liksom, och han sa, ja, jag förstår att den frågan kommer och att det funderas kring det här, för att det som har utåt sett blivit lyckat för hur vi byggde lagen i Västervik och vilka som blev viktiga spelarna där. Och ja, jag vet inte, men det har ju inte blivit bra på någon av importvärvningarna.
Nej, det får man ju säga. Om vi börjar med de som man gick in i säsongen med.
Mm.
Och då kan vi börja med den som kanske var den absolut sämsta. Anthony Luciani. Mm. Han gjorde ju några mål på försäsongen.
Ja.
Så, men jag tycker man såg ganska tidigt att han passade inte in i SSK. Han kändes som att han mest liksom åkte runt i hörnen och inte visste vart han var någonstans. Väldigt, ja, all over the place så att säga. Så att det har Gerson gått med på också, att det var ju en felvärvning helt enkelt.
Och det såg de redan på försäsongen. De funderade redan då på att bryta kontraktet, men nu fick han väl ett antal matcher här ändå på att försöka visa att det ändå fanns någonting som man hade sett på video eller någonting sånt innan, men nej.
Nej, det gjorde det ju inte. Så att den är ju helt enkelt, den är ju, hamnar ju rätt in på minuskontot. Om vi går över på Cole Castles, en spelare som, ja, det här är ju intressant. Det är en spelare som, han gjorde massa poäng på försäsongen. Det var ingenting som någon hade väntat sig. Men det är ju, ja, han lurade ju oss supportrarna och kanske tränaren också om att han var en poängspelare helt plötsligt. Vilket han aldrig har varit och aldrig kommer bli på det sättet. Utan han var också en Filip Engsund-typ. En duktig tvåvägscenter. Men dock som man förväntade sig vara en av de bästa i allsvenskan på den, alltså i den rollen. Och jag tycker väl att man fick det i Cole Castles.
Ja.
Om man kollar på hans spel i boxplay till exempel. Jag tyckte han var väldigt bra i den rollen. Och han hade en bra blick. Han var bra på att liksom sätta igång pucken och hav och sådär, bra på att hitta första passning.
Jag tycker han var rejäl och man fick alltid jobbet liksom, man jobbar färdigt situationerna.
Ja, men en hel gjuten spelare på något sätt. Och det var ju där man värvade honom som. Sen att han gjorde ett par riktigt snygga mål på försäsongen, och det var väl, ja, det var ju extra så att säga. Men det byggde ju upp förväntningarna att han skulle vara, och sen när det bara blev två assist, då kom ju den här kritiken automatiskt. Jag tycker inte att den var riktigt rättvis, om jag ska vara helt ärlig.
Allt handlar inte bara om poäng.
Nej, precis. Och speciellt om det hade varit, ja, Luciano gjorde också få poäng. Och där ska kritiken komma. Men Casas gjorde få poäng. Ja, men han skulle inte vara någon poängspelare. Sen fler än två assist, absolut. Men den här vilda kritiken som blev, som vi märkte av i våra inkorgar och chattar och allt vad det var, den tycker jag, ja, då hade man inte riktigt förstått vad han var för typ av spelare, skulle jag säga. Men sen försvann han ju ändå.
Ja.
Och vad det beror på, han fick väl ett NHL-erbjudande och ja, skulle få spela AHL.
Precis.
Och valde att hoppa på det. Och varför han gjorde det var att han inte trivdes i Södertälje, i klubben, det är ju väldigt svårt att veta. Men för det här kan ju kanske vara en större diskussion som man kan ha kring SSK som förening och vad man, hur man tar hand om spelare som kommer från ett annat land och kommer hit. För det är inte första gången spelare har velat lämna och inte, alltså velat lämna plus inte presterat så. När man kommer hit från ett annat, alltså det är ganska många importer flera år på raken som inte har lyckats. Och är det otur? Kanske. Eller är det någonting med hur man tar hand om dem som kommer hit? Det är väldigt svårt att veta.
Ja, och det är ju, man kan ju inte hänvisa eller skicka det till en person som plockar hit dem, för det har varit olika sportchefer, olika idéer på och utanför planen och sånt, så det, ja, det är någonting annat som vi inte riktigt har kunnat sätta fingret på vad det har varit.
Nej, och det här är någonting som vi har tänkt att kanske ta efter säsongen mer och skriva om och sådär, men ja, och det vet jag att Georgsson har varit inne och tassat på liksom. Att det kanske finns någonting som organisationen måste tänka på, och det ingår ju han såklart, men att det är någonting som de måste börja förändra i sitt arbete när de kommer hit spelare från andra länder, och det får vi se om det, ja, om det är någon sån analys som finns att göra. Och så nummer tre då, Renars Krastenbergs, den här långköraren.
Precis.
Renars Krastenbergs, och det får man väl också säga att det är en misslyckad värvning.
Ja. Som också var bra på försäsongen, gjorde en del mål då. Och sen, ja, när det inte lossnade direkt för honom i seriespelet i början, så blev det en frustration från honom och omgivningen, och han greppade väl inte riktigt första jag har varit inne på tidigare, att han behövde åka skridskor, medan han gjorde att det var mera nord-syd hockey än man kanske var van vid. Och sen då hitta det spelet och därefter omsätta det i målchanser. Jag tycker han skapade ändå, han hade ju en hel del skott, men som, ja, han hade inte kvaliteten eller turen med sig avgörande lägen. Samtidigt såg man ju som när han väl gjorde målen då, som borta mot Modo till exempel, när han dunkade dit, det var ju ett klassmål, och det såg man ju liksom vad han har i ryggmärgen, men det var så mycket andra bitar som han inte lyckades få till.
Nej, men precis, kort och gott så han var invärvad som en sniper, en målskytt som skulle stå i en teknisk cirkel och trycka dit puckar i krysset i powerplay, och det har han inte gjort. Och ja, varför har man inte hittat rätt omgivning? Alltså det är svårt det där när en spelare inte lyckas och peka på exakt varför. Jag tycker inte det har varit helt tydligt. Som du sa i början fanns det alltså att han inte riktigt alltså han var inte redo för spelet som var i Allsvenskan. Det tyckte man kan. Sen hade han lite övergångsperiod och sen tycker jag att han hittade hem mer på något sätt, men ändå kom inte målen.
Ja.
Och om det är liksom oflyt eller oskicklighet, ja, det är svårt att säga. Sen har det ju, alltså jag, om man ser det AIK, han fick en drömstart.
Såklart.
Ja, precis. Det kunde man ju, hade man ju kanske kunnat lagt pengar på om man var en spelande man. Så. Men han har ju ändå gjort 8 poäng på 12 matcher, 4+4 i AIK.
Mm. Det är så, väl godkänt, känns det som.
Ja, men det får man ju säga. Och då visar han ju ändå att han kan ju. Så att om det var en felvärvning från början eller om det var att när han kom hit att man inte fick det att funka, det är, ja, jag tycker att det är lite svårt att säga. Men att det hamnar på Gerasons minuskonto tillsammans med Luciani, det tycker jag att man kan slå fast. För det funkade ju inte.
Nej, precis.
Och sen när de här skulle ersättas då, så tog man ju in först Patrick Newell, som efter lite strul med Migrationsverket och så vidare,
precis,
kunde göra debut. Och vad tänker du när man pratar om Patrick Newell?
Att till en början såg jag nog mer offensiva kvaliteter, och jag vet inte om det var för att han kom från en sån bakgrund där han kanske hade spelat mer offensivt, eller om det var för att han visste att det förväntades av honom. Men sen så har han ju mera i min värld blivit en gnuggare. Att han är den som plockar upp de lösa puckarna. Han läser spelet helt okej. Ingen duellspelare sådär. Men han ofta där, och som om man hade pratat fotboll så hade han ju vunnit många andra bollar. Typ så. Att han lite ser vad som kommer hända. Men å andra sidan offensivt inte lyckats omsätta det som han har stått inför.
Nej, så är det ju. Det här är också en spelare som ska vara en offensiv kraft. Han har fått spela en hel del powerplay. Men det är fortfarande 8 poäng. 1+7 på 24 matcher.
Mm.
Och det är inte bra nog.
Nej, plockas man hit, det brukar jag tänka när man överhuvudtaget plockar hit utländska spelare. Då är det för att man hittar någonting som inte finns i Sverige. Liksom så, här måste vi hitta en artist, en stjärna, en som kommer hit och gör skillnad och avgör för oss, och det har han ju bevisligen inte gjort, även om ja, poäng var tredje match kanske någonstans är ett lagom okej på det sättet, men det är ju inte de förväntningar som kanske fanns.
Nej. Sen tycker jag att man ser i sekvenser att han har mycket i sig. Jag tycker att han kan skapa en del från nästan ingenting. Med fart och med teknik och sådär. Men det har ju resulterat i ganska få poäng.
Ja.
De liksom chanserna han har vaskat fram. Så det ska ju bli... ja, hittills har det inte flugit för Newell heller. Och vad som krävs för att han ska få det att lyfta, det är väl... ja, det får vi se om det är en ny omgivning eller vad det kan vara. Vi kommer ju till det lite senare. Men nej, Newell har inte heller blivit någon succé. Så. Men ja, nu ska vi gå till någon annan som inte blivit en succé. Aaron Luchak, centern, plockades in. Ja, runt jul var det väl. Hans första aktion i SSK var att käka julbord med laget. Om jag inte minns helt fel. Men det blev ju en väldigt kortvarig session för Luchak i SSK.
Mm, och på något sätt, jag vet inte om det här är, om man ska se det som att bakgrunden som det Georgsson sägs ha haft den här span på den här killen i flera år, egentligen flera säsonger, och tänkt ta honom till Västervik, om jag förstod det hela rätt. Och att om man har lagt ner det scoutingarbetet och att det sen heller inte lyckas i Södertälje, och sen funderar jag över spelartypen överhuvudtaget som en så pass offensivt lagd center, och det sa de redan för början att visst, på det sättet där är väl en chansning, att det inte är någonting som kanske går in i, ja, i pusslet som vi har, men att vi kanske har det så välställt så att vi har råd att chansa på det sättet.
Ja, det var ju så man beskrev det, för vi ställde ju frågan, det här är ju inte en center som ni har pratat om hela året om att ni vill ha. Och då var det så, nej men vi tänker att vi är så stabila att det ska gå ändå.
Just det.
Och det gjorde det ju inte. Han passade inte alls in. Och det blev ju som det kan bli för nordamerikanska centrar ibland när det inte faller väl ut. Lite väl mycket is att täcka. Och när han skulle och när han liksom förstod att det var det han skulle göra, så fanns väl kanske inte riktigt skridskoåkningen där som man hade förväntat sig på något sätt. Och då gick det inte i SSK helt enkelt.
Ja, när man såg det i vissa matcher som ja, till exempel Västerås borta på så där på rak arm som jag minns. Där SSK var ett spelförande lag i början av matchen där. Det blev ju förlust efter, var det sadden till slut tror jag. Men många pucktapp ganska högt upp i farliga lägen. Och att då som center ligga för högt upp och kanske fiska och försöka gå på mål. Och så måste man jobba hem. Det är ju ett jättehav bakom, innanför yttrarna och bakom sig själv liksom. Så det kommer det då en västeråsare med fart, det är ju bara godnatt.
Ja, nej, han kom aldrig in i SSK, kom aldrig in i sättet som SSK spelar på. Och då, ja, då var det helt enkelt rätt att göra sig av med honom. Han gör 8 poäng då på 14 matcher. Det är väl ingen
ändå okej, okay, men ja, det var ju den omgivningen. Det var ju bara att sitta ner bladet så fick man ju en passningspoäng eller så.
Det var ju lite så att spela med, tillsammans med Videll, det har ju varit så den här säsongen. Det är bara att om man är på isen så gör man ett par assist och ibland får man en puck på sig och gör mål. Lite taskigt sagt kanske, men lite så är det ju, alltså så har det varit att spela med Videll den här säsongen. Så att ja, de poängen kom ju mycket när han spelade i den omgivningen.
Ja, nästan bara tror jag.
Ja, men trots poängen så ja, han gick för mycket minus i spelet på något sätt.
Mm.
Han passade inte in och lämnade för stora hål och så där som du var inne på. Så att, nej, det var ju, ja, man agerade där och nu spelar han i Östersund. Kanske en lite mer omställningsinriktad hockey kanske passar honom bättre. Det får vi se. Han har bara spelat en match hittills. Så att det, ja, vi får se.
Mm.
Och så då det senaste, George, tror jag man säger. Jag trodde det var Georgs först.
Ja, det trodde jag med. Det var så Zachrisson omnämnde honom här efter senaste matchen, George.
Ja.
Men Georgs trodde jag skulle vara typ lettisk. Det låter lite så i alla fall.
Ja, tänkte jag också. Men får vi säga George då?
Ja.
Golovkovs. Georgsons sista chans att lyckas med en import den här säsongen.
Ja, och det är ju nätt och jämt en import eftersom han har varit och akklimatiserat sig i förvisso kalla hallen i Uppland, men han har ju bevisligen levererat på allsvensk nivå tidigare och har väl börjat helt okej i SSK tycker jag.
Ja, och det är det som är den stora skillnaden här på Golovkovs, Luchak, Newell, Luciano och så vidare. Det här är en spelare som kan allsvenskan. Han har varit en ledande spelare i och för sig i ett bottenlag, men ändå en ledande spelare som har.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn.
Mm.
Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Som har styrt ett powerplay i Antuna och gjort det med den äran i en och en halv säsong nu. Han vet vad det handlar om. Han blir inte överraskad över att det är mycket is att täcka så att säga, och hur spelet i allsvenskan fungerar. Så att där är en betydligt säkrare värvning av SSK. Men då höjs ju också i alla fall mina förväntningar på honom. Så jag har ju högre förväntningar på Golovkovs än vad jag hade på Luciani och Luchak. Samma av här. Den anledningen.
Mm, absolut.
Och vi kan väl gå in på Golovkovs och ta han. Han har ju spelat nu 4 matcher för SSK.
1+1 på 4 matcher.
Ja. Och ja, vi har ju sett honom båda två här i in action. Vad tänker du om honom så här långt?
Skridskoåkningen. Hur han från stillastående trampar iväg i den farten. Liksom. Det, ja, han måste ha gått i en bra lettisk skridskoskola när han var liten.
Ja, han har ju en otroligt speciell stil. Alltså, det, benen går som trumporna på honom. Han trampar och trampar och trampar och den går ju undan. Han går ju verkligen från 0 till 100 på ja, väldigt kort tid. Så det går ju jäkligt snabbt hela tiden. En otrolig fart kommer han upp innan när han sätter av. Liksom. Och, det, och det känns som att varje byte... För jag såg honom hans första match mot Västerås borta. Och då tänkte jag att han var på något sätt övertänd. För han gick ut och han missade en tackling och åkte in i sargen och liksom var överallt och ingenstans. Men det är nog lite så han är. Han lämnar verkligen vartenda bytet tar han ut sig till 100% verkligen.
Mm, jag tänkte på det under dagens träning. Jag hade ju kameran med mig och tog en del bilder. Och jag vet inte hur många bilder jag har tagit på honom där han, när han står stilla. Han faktiskt står med sån här lutad med klubban på knäna liksom och vet inte om man pustar ut, så man tänker hur är det med ja, grundkonditionen eller flåset så, men det är ju det att han är full fart och sen när han vilar, då vilar han.
Mm, ja, verkligen, och det är ju någonting som en tränare älskar, skulle jag kunna tänka mig. Det är inte, han glider inte omkring på en skridsko speciellt många matcher.
Nej, du.
Men om man ska tänka sig, vad vi sa ju precis att vi hade ganska höga förväntningar av honom. Vad är det då vi förväntar oss?
Kanske mer att han kommer att få igång några av de mer potentiella målskyttarna i större utsträckning än vad de har kunnat leverera förut. Och det såg jag efter, nu ska vi se, det måste ha varit match mot Tingsryd där hemma. När Golovkovs man var med, men Liljegren fortfarande var avstängd då. Och då sa jag, det är väl Golovkovs och Liljegren sen då? Ja, mycket riktigt. Det är en sån spelare som Golovkovs mycket väl kan få igång och få sätta i bra lägen och få igång hans produktion. För Liljegren är ju en av de som har skjutit mest under säsongen också. Som, ja, han gör ett bra jobb, men man skulle kunna få ut ytterligare lite mål där. Och där kanske Golovkovs har nycklarna att låsa upp det.
Ja, han, om man kollar på statistiken och när man har pratat med folk som kan Almtuna, så är det ju en passningsskicklig spelare i första hand och som är bra på att skapa lägen och trampa loss och lägga den sista passningen. Och där SSK behöver ju sprida poängproduktionen, och då kan jag tycka att det är perfekt att få in den typen av spelare. Sätta dem tillsammans med Albert Sjöberg, eller som du var inne på, som han nu är med, Viktor Liljegren, och ja, chanserna ökar ju rätt mycket på att de ska börja producera, och det tror jag är helt, ja, jag tror det kan vara avgörande för SSK.
Ja, och sist fick han ju även hitta nätet och få känna det här publikvrålet som det verkligen blev när taket nästan lyfte när han fick en ocean efter Pasic, ja, vildsint arbete och framspel där till kvitteringsmålet mot Modo.
Ja, det var nog otroligt skönt för honom att få den det målet. Att liksom ha, ja, nu har han gjort poäng och nu kan han liksom släppa axlarna och köra på. Det tror jag nog är viktigt. Och en annan aspekt i det här är ju också att han är ju en powerplay-specialist.
Mm.
Har ju varit otroligt bra i powerplay i Almtuna. Och det hoppas de såklart att han ska ta med sig till SSK. För SSK har ju en otrolig powerplay-lina med Videll och Pasic och Norbe och gänget. Men man behöver ju kanske sprida den poängproduktionen lite till. För det går ju att stänga ner en powerplay-lina eller en kedja. Men det är svårt om man har två som delar på det. Och där tror jag att Golovkovs... ja, jag förväntar mig nästan att han ska gå in i en andra powerplay-lina och göra det riktigt bra. För det tror jag SSK behöver. Och jag tror han kan vara... ja, han kan vara det som löser upp den knuten som powerplay 2 har varit under en ganska stor del av den säsongen. Och man kan dela på minuten också. Nu blir det att de får sista 25-30 sekunderna, men nu kan man dela upp det på ett helt annat sätt, och då kan man hålla Videll och Pasic fräschare och sådär. Ja, jag tror han kan vara nyckeln till ganska mycket i SSK. Och med det så ska vi väl ta tag i den stora snackisen i SSK sen i helgen, och det är ju Linus Videll. Det var i början på den tredje perioden där han åkte på en rejäl smäll, blev intacklad i sargen av Theodor Niederbach i Modo och blev liggandes. Och jag kan ju börja med, precis när vi sitter här 2:30 på tisdags eftermiddagen, så kom ju beskedet att Theodor Niederbach blir avstängd i två matcher. Två matcher blir han avstängd för en boarding då, som de disciplinnämnden skriver. Ja, vi får väl börja där helt enkelt, i nyhetens behag. Två matcher för Niederbach, vad tänker du om det?
Att de som har tagit det här beslutet, de har väl det till uppdrag, och de har väl förmodligen sett den här situationen ur alla vinklar och vrår, och de har hört de inblandade förmodligen om situationen, så man får ge dem rätt på det sättet för beslutet. Jag har till skillnad från många andra inte tittat på den här situationen särskilt många gånger i efterhand. Jag var ju där och såg matchen, och jag la in bilder i min artikel efteråt, och så jag ser ju hur tacklingen var utförd så. Så det jag kände där och då, absolut matchstraff, men hur många matcher ska det vara? Det känner jag inte att jag har kompetens att uttala mig om. Det är många som har haft synpunkter på att det ska vara hur många matcher som helst, medan det i andra läger säger att det räcker med matchstraff, det ska inte vara mer.
Ja, alltså jag ser inte den här tacklingen som jätteful på det sättet.
Mera olycklig, vad ska man säga?
Ja, det är ju ganska oskickligt av Theodor Niederbach att fullfölja på det sättet, kan jag tycka. För att det är en konstig situation där Dennis Videll tappar kontrollen över pucken och försöker liksom vända sig åt andra hållet i väldigt hög fart medan han har Niederbach i ryggen. Jag tycker att Niederbach skulle kunna gjort ganska mycket annorlunda dock för att undvika att smällen skulle ta som den tog.
Mm. Framförallt brukar man ju ofta prata om närheten till sargen, liksom, så att där smäller det där så kan det sluta ganska illa.
Ja, men verkligen. Där hade Niederbach kunnat gjort någonting för att liksom trycka upp Videll på ett annat sätt.
Mm, det sa väl Videll själv med. Ja. Hur det brukar gå till, så att säga. Men det är väl också, Niederbach är ju inte sådär jättegammal heller, så han har väl inte kommit in i seniorhockeyn på det sättet riktigt och lärt sig alla greppen där, om man får säga så.
Mm. Jag läser bara här lite snabbt, det är därför jag stakar mig lite. Men ja, och då anledningen till att det bara då inom situationstecken blev två matcher, skriver de här, att utfallet av händelsen blir emellertid värre än det annars skulle ha blivit på grund av att motspelaren sätter sig i en låg utsatt position, vilket påverkar straffmätningen i sänkande riktning då, okay, skriver disciplinnämnden. Och jag kan ju tycka att om vi jämför med nyligen, var det Victor Liljegren som blev avstängd för den här tacklingen, eller ja, ihopåkningen mot Almtuna. Ja, han blev avstängd i 3 matcher för den.
Och det är lite mera ute på isen liksom, i ganska bra fart från båda i och för sig, men det är ju heller inget som jag ser uppsåt att skada.
Verkligen inte. Det, alltså om man kollar på situationen, det är ju Patrick Newell som kommer bakom mål, vill lägga snett inåt bakåt till Liljegren, som är beredd att skjuta. Pucken ändrar riktning, och då ändrar även Antuna spelaren riktning, så att de åker ihop. Man ser ju Liljegren får också en smäll, bara att den tar illa på Antuna spelaren, vilket såklart är olyckligt. Men att det här ska vara 2 matcher och att Liljegrens avstängning blir 3 matcher. Jag vet inte exakt hur, det kanske är rätt enligt regelboken med 2 matcher. Men jag kan aldrig gå med på att Liljegrens avstängning ska vara längre än Niederbachs.
Nej, det tycker jag inte heller.
Det tycker jag är helt galet. Jag kan inte uttala mig om vad som, ja, enligt regelboken rätt och fel, för jag kan den för dåligt. Men att Liljegrens blir en match mer, det tycker jag är helt... Det tycker jag inte är bra helt enkelt.
Nej, och jag vet inte, det är ju heller ingen, det blir ingen utvisning på isen. Det är knappt en situation som det pratas om i efterhand, och ändå så hittas det en situation. Jag minns ju det här, jag såg det här på tv, så jag så, här, oj, där ligger det någon, men han tar sig därifrån, så, och inget spel blir avblåst eller någonting sånt, så ja, det var väl inte så farligt då, ungefär så, men ja, tydligen.
Ja, nej, men jag tycker att vad ska man säga, alltså den olika typer av bedömning, jag kan inte förstå det, hur man värderar de här två grejerna mot varandra, för att även om Teodor Niederbach vill ju tackla in Linus Widell i ryggen, ja. Sen tar det såklart mer olyckligt än vad Niederbach vill, men alltså Liljegrens, det är ju inte en, han har ju inget uppsåt att åka in i, nu minns jag inte vem var det, jag minns inte namnet på Antunas spelaren, jag ber om ursäkt för det, men han har ju ingen ambition att tackla, han åker inte efter Antunas spelaren, utan de tittar åt varsitt håll. Och så åker de in i varann och så tar det lite värre på Antuna-spelaren. Det kunde lika gärna ha varit Liljegren som fick en arm i ansiktet. Eller var det, ja, för de ser inte varann och åker in i varann. Och för det får Liljegren 3 matcher. Jag kan verkligen inte tycka att det är rätt bedömning från disciplinämnden i det här fallet.
Mm, men man får väl hoppas bara att de är trygga i sin bedömning. Och att ja, det är deras jobb. Och någonstans så får man väl utgå från att de är neutrala och pålästa och har granskat det här in i minsta detalj, för det är många som fortfarande flera dagar efter ältar den här situationen liksom, om hur illa kunder har gått, vad uppsåt och hela den biten. Och ja, motorspelarna var ju på ett sätt ute efter Widell den här matchen. Man såg den i första perioden, och jag minns ett tillfälle där Widell vände sig om mot domarna och åkte bytte, och sen drog han igen båsdörren, så det dånade om det hela Scania-rinken när han bytte, så han var ju minst sagt missnöjd med att han inte fick någonting med sig på deras handpåläggningar, så att säga.
Mm. Ja, jag träffade Linus Widell igår och pratade med honom igår måndag alltså. Och han var inne på det också, att han var ju irriterad i början på matchen där, för att det var ju mycket. Han berättade om i första bytet var det en situation när de håller på att dra av honom hjälmen samtidigt, ja, som han bökar in i sarghörnet, och då, det kan ju också gå illa och ingen avblåsning, och det var någon gång när han fick någon sparka till honom på skridskon och så vidare. Det var mycket sånt där, mycket holdings och den typen av grejer. Så det fanns ju en irritation mot domarna redan där på något sätt.
Ja. Så är det från lagen med liksom nu, att man på olika sätt så att säga positionerar sig inför slutspel, och det kan ju mycket väl bli så att Modo och SSK kommer stöta på varandra där.
Ja, de har ju en match i grundserien kvar.
Det också.
För den delen. Men ja, jag tycker det är mycket prat om slutspelskaraktär på matcher och så vidare och så vidare. Och visst, att det blir tuffare mot ett slutspel, absolut. Mm. Men domarna har fortfarande en regelbok att de ska förhålla sig till.
Ja.
Alltså saker ska inte bli tillåtna mer bara för att det är en annan typ av match.
Och ändå blir det alltid så.
Ja, nej, alltså, jag kan inte tycka att det, för vad fan, oj, nu svor jag, det får man inte göra. Men vad ska vi då ha en regelbok till på något sätt? Att spelarna ökar tuffheten och att det blir liksom fler hårda, schyssta tacklingar. Och visst, det är en sak, men man kan inte börja tillåta saker som inte är tillåtna bara för att det är slutspel, tycker jag. Men jag vet att jag kanske får hockey i Sverige emot mig nu på något sätt. Men, och just de här grejerna som alltså fasthållningar, slag med klubba. Det är inte sådana saker. Nej. Som man menar är slutspelskaraktär. Utan det är ju
bröstvärmare.
Ja, men hårdare spel på något sätt. Och det är inte så konstigt att det blir det i ett slutspel. Men just de här, ja men, de fula tjuvknepen, det är inte det vi vill ha i ett slutspel.
Nej.
Men ja, om vi släpper Niederbach och tacklingen och går in på Widell, som sagt, jag pratade med honom igår och han blir borta i alla fall den här veckan ut. Mm. Och enligt honom själv då, med största sannolikhet även nästa vecka.
Ja.
Och mycket mer än så går det nog inte att säga, tyvärr. Jag hade gärna haft mer uppgifter där.
Nej, vi vet ju inte på rak arm exakt vad det är som är Var det gör ont på honom? För det är väl inget som har gått sönder på det sättet, utan han är bara mörbultad eller så, som att han har varit med om en rejäl krock, kan man säga så.
Ja, men det är ingen hjärnskakning i alla fall. Det klarar han sig ifrån. Och de vill inte säga vart han har ont någonstans.
Nej, det har väl inte SSK gjort på hela säsongen. De har inte sagt att det är upper eller lower body ens en gång, utan det är bara att han inte är tillgänglig.
Nej, och i måndags då så hade han ju inte gjort alla läkarundersökningar än. Nej. Så man vet ju inte riktigt om vad hittar man under det. Det är, det kan vara allt och det kan vara ingenting. Så det är väldigt svårt att säga hur länge han blir borta och sådär. Men det man kan konstatera är ju att SSK har blivit av med sin absolut bästa spelare.
Ja.
Kanske hela ligans bästa spelare. Och hur, Marcus, ska SSK klara sig utan Linus Widell?
Ja, de blir ju tvungna att hitta ett sätt. Det är ju flera spelare. Det har ju känts en del matcher som att det har varit upp till Widell att fixa det här. För det är ju inte alla matcher direkt som försvarsspelet har funkat. Det som har varit adelsmärket under stor del av säsongen. Utan att det har börjat tullas lite på vissa detaljer i jobbet i försvarsspel och det närmast målet. Utan Widell har ju löste det där till slut ändå. Han tog ju på mest matchvinnande mål i serien. Och kollade tillbaka. Han har inte missat så här jättemånga matcher. Han missade ju 3 rad här i början. Men då var inte SSK där riktigt bra än. Och de här 3 matcherna. Då är alltså förlust hemma mot Vita Hästen. Det är förlust borta mot Djurgården på Sadden. Och en klar seger hemma mot Karlskoga. Och den 4:e matchen han har missat är Modo borta, knappt plus 2-1. Så bevisligen så går det ju ändå skapligt att klara sig utan Linus Widell. För det Vita Hästen har de haft problem mot oavsett om man har varit med eller inte. Djurgården har de flesta lag problem med oavsett vad man ställer på banan. Men jag tycker att nu är det ju upp till andra ledande spelare att kliva fram.
Ja, om man kollar offensivt så är det ju en spelare som Nikola Pašić som han gör mycket poäng ändå, men han måste då utan seriens bästa assistspelare skapa chanser och både åt sig själv och åt andra. Han måste kliva fram ännu mer.
Mm.
Spelare som Albert Sjöberg, det är dags att liksom börja steppa upp och göra ännu fler poäng nu. Golovkovs kommer nu har han fått sin lilla
uppvärmning
och nu blir det på allvar. Nu är det han en av de som ska göra poäng både i powerplay och 5-5.
Mm.
Så det, Patrick Newell är en sån som
verkligen behöver göra fler poäng.
Ja, nu måste han steppa upp. Mm. Nu går det inte att åka runt och vara någon slags hårt jobbande grungar längre, utan nu ska han göra poäng. Det finns alltså det är inget annat som gäller, och han ska ju nu spela. Han tar ju Widells plats rakt av tillsammans med Patrick Trängsund.
Det tycker jag är lite intressant.
Ja, vi kan gå in på det lite senare, men om man spelar där ska man göra poäng. Det finns liksom inget annat. Så att det är väl den tydliga grejen att fler måste kliva fram nu. De har en jäkla massa poäng de måste dela på för att Linus Widells del ska vägas upp. Men du var inne på defensiven och den stabila defensiv som SSK med all rätta har fått mycket beröm för den här säsongen. Det blir väldigt mycket ansvar på dem också.
Ja.
Från Tollepil och Bergvik och alla backarna och forwards också i det defensiva spelet. Det måste ju vara, det måste sitta klockrent igen nu. Och det, alltså, det har inte blivit dåligt, men det har kanske varit lite svajigare från match till match där. Men så länge vi är borta måste defensiven funka så bra som det gjorde fram till jul. Det måste vara så ramstarkt, det måste vara så stabilt, man måste släppa till så få skott från sektorn. Jag tror inte man kan väga upp Linus Widells poäng. Jag tror inte det. Och då måste man höja sig någon annanstans, och då är det defensiven. Man måste stänga ner boxplay effektivt, man måste stänga ner lagen man möter. Man måste ta det där, man måste släppa in mindre mål. För att ersätta Linus Widells poäng, det tror jag inte går. Så att jag tror att det är många som kollar på vem ska kliva fram nu och göra poäng.
Men kollektivet måste kliva fram.
Ja, men precis. Och jag tror mer att defensiven får en ännu större nyckelroll nu i Widells frånvaro. Och det första testet då utan Linus Widell blir då tuffast möjliga nästan. Björklöven borta. Och vad rent spontant, Marcus, vad tänker du inför resan till Umeå?
Det tycks vara en match som SSK på förhand värderar som viktig. Man jagar väl en tredje plats först och främst, kanske ännu mer med lite tur. Det har ju tajtat till så ordentligt. För man vill ju ändå inför ett slutspel ha chansen att välja motståndare. Björklöven också i samma situation, så där kommer vi få lite slutspelskänsla av att det ändå är en match som betyder någonting, även om båda klara för fortsatt spel så att säga. Samtidigt så är Björklöven ett lag som är väldigt bra, men samtidigt så har SSK visat att man kan hantera Björklöven under de två matcher som de har mötts här under säsongen.
Ja, det är ju två jämna matcher de har bakom sig, men två segrar för SSK. Mm. 2-0 hemma och 2-1 bort efter förlängning.
Mm.
Så att det är ingen mardrömsmotståndare på något sätt.
Nej.
Men det är ett väldigt bra lag.
Ja.
Det får man inte glömma bort. Men som du sa, det är ju livsviktiga poäng på spel. Om SSK skulle vinna är man bara 2 poäng bakom Björklöven. Alltså om man tar 3 poäng. Och om man skulle få häng på en andra plats, då är det ju... Ja, det vore ju en dröm för SSK verkligen. Så att, det är en superviktig match för båda lagen, och Björklöven vill ju såklart hålla avståndet ner till SSK och Mora. Så att, det är en superviktig match på så många sätt, men också att skaffa sig självförtroende inför ett slutspel. Bara ha gjort en bra insats mot Björklöven borta är ju såklart råg i ryggen, och man glider in i den här avslutningen av Allsvenskan med bra självförtroende. Och om man dessutom kan göra det utan Linus Widell, så är det också jättemycket värt. Även om man inte nödvändigtvis tar 3 poäng.
Nej.
Men om vi börjar med, som är inne på, den stora nyheten rent kedjemässigt, eller om man ska kalla det. Och det är ju att Patrick Newell går in rätt in på Linus Widells plats tillsammans med Filip Engsund och Nikola Pašić. Vad tror du om den konstellationen?
Ja, lite förvånad får väl sägas att jag blev ändå. Jag trodde det väl att... jag funderar på... Men såklart så vill man ju göra så få förändringar som möjligt i ett lag som ändå funkar rätt så bra mot Modo. Det fanns väl... vilken forward man skulle flytta upp liksom från till exempel tredje kedjan. Det fanns ju flera att välja på egentligen, men... Albert Sjöberg, Patrick Newell eller kanske till och med Lukas Karlsson, jag vet inte. Men man väljer alltså Newell och tror att det ändå finns någonting där, någon form av utväxling som går att hitta efter till exempel samarbetet som fanns med Widell tidigare när det blev en del poäng på honom också.
Ja, man hoppas ju att en första klass, för det, man anser ju då att det här är den bästa omgivningen man kan ha i SSK just nu. Det är väl, jag tycker det är den tydliga signalen från Bogren och Zachrisson att det här är första kedjan.
Ja.
Och då hoppas man då att sätta Newell i den omgivningen ska få det att lossna för honom. Att han ska få de bästa av lekkamrater i offensiven och kunna bidra på det sättet och servera Pašić och bli serverad av Pašić och liksom få understödet av Engsund som får honom att kan släppa lös honom offensivt. Och det är det man tror på. Och det är klart att jag fattar logiken och jag förstår att man testar. Men alltså Newell har spelat i de bästa av omgivningar förut, tycker jag. Och har ju inte fått det att lossna än så länge. Så att jag förstår vad man försöker göra. Men jag vill se det först innan jag kallar det för en succé. Jag tror inte, det finns ingen självklarhet i att det kommer funka.
Det kommer vara många kritiska ögon som granskar det här imorgon. Inte bara dina och mina.
Ja, men det ser man ju i den här chatten. Från träningen när jag skrev att de tre tränade ihop, så var det ju... ganska mycket negativt på en gång. Och det kan jag förstå. För att Newell har inte rosat marknaden. Han har inte bidragit med de poängen man hoppades på. Så det ska bli intressant att se vad Newell kan hitta på där. Och vidare då, det blir ju mycket Vidal här, men det är inte så konstigt när laget och hela allsvenskans poängkung saknas. Powerplay, som har varit så den powerplay-linan med Norbe, Pasic, Vidal. Ja, och det är inte bara 5 mot 5 som Linus Vidal saknas. Det blir mycket Vidal-snack nu, men det är klart när poängkungen i laget och ja, allsvenskans bästa spelare saknas, så är det är naturligt. Och han kommer även saknas i powerplay. Tillsammans med Norbe och Pasic så har ju de skapat en otroligt vass PP-kedja.
Den trion liksom med det spelet som de får ihop, det Vidal och Norbe framförallt egentligen, att det här droppassningen som Vidal gör, att det finns i ryggmärgen hur de hittar varandra. De behöver inte ens titta, så vet de liksom att här kommer pucken, här smäller det liksom.
Ja, det är en otrolig timing de har med varandra, och sen de ser till så att Vidal kommer in otroligt fart hela tiden in i zon och kan välja mellan att skjuta, för att han möter statiska boxspelare, kan välja mellan att skjuta eller spela tvärs över till Pasic som gärna nyper till. Och nu har man även fått igång Liljevall också, som har varit en otrolig bra tank framför mål där och styr.
Ja, vilket vapen han har växt ut till. Det kanske inte går så fort, men han är otroligt nyttig liksom med positionsspelet och ja, oömheten, och att han ja, rejäl i trånga situationer.
Men också skicklig på att styra. Jag tycker att varje gång pucken kommer emot honom så styr han den farligt. Så att det, ja, en jäkla spetsegenskap att kunna styra puckarna på det sättet. Men ja, nu är det ju slut på det roliga, så att säga. Vidal är ju inte kvar.
För den här gången i alla fall.
Nej. Och jag frågar Magnus Bogren, för de tränade ingen powerplay idag.
Nej, precis.
Vem tar Vidals plats? Och det ville Bogren inte riktigt svara på. Han ville inte ge Stråle i Björklöven den fördelen. Utan han ville att det skulle bli en överraskning när det väl händer. Och det kan jag förstå. Lite tjuvrackarspel,
ja.
Det hör ju till.
Ja, det är väl också lite slutspelsvarning på den, att man försöker hemlighålla saker. Jag vet inte om de kanske kommer att stänga träningarna för oss med, men nu fick vi ju inte veta så mycket, för att när de spelade, de hade ju typ powerplay-spel med 5-3, men då var det ju i de vanliga formationerna mot tre spelare snarare.
Ja, och jag vet, jag frågar Bogren, var det för att ni visste att vi skulle komma som inte körde powerplay-träning? Men det var det inte, utan de gjorde det igår för att de skulle få mer tid på sig och träna powerplay. Så att nej, det är inte, de försöker inte finta LT-sporten än så länge i alla fall. Men vi får se när slutspelet kommer hur långt hornen växer ut.
Mm. Och nej, och för en annan sak som jag kommer att tänka på, när de körde de här formationerna 5-3 på träningen då, det var ju det att de hade ju knappt tränat ihop sina powerplay-formationer liksom i det utformningen som blev mot Modo. För Vidal ut på Bår, Norbe och Engsund i utvisningsbåset. Så efter att de hade tagit veven mot Modospelarna, så det blev ju också en förklaring till att man dels mentalt men dels heller inte spelmässigt var riktigt i fas när den här långa powerplay-möjligheten uppstod. Det var ju gubbar som saknades.
Ja, men nu eftersom vi inte fick någon hjälp av Bogren, så att säga, då får vi spekulera hur fritt vi vill om vem som ska ta Vidals plats. Om vi börjar med dig, Marcus, vem tycker du ska gå in där? För i övrigt behöver man väl inte förändra någonting, tycker inte jag i alla fall.
Nej, jag vet inte om det är... Nu hade man ju spelat ihop Golovkovs lite grann i den andra powerplay-enheten, men jag vet inte om det är det som ligger närmast i hand, för att han inte, så att säga, är så inkörd i ett annat powerplay-spel redan, och att det finns lite doma egenskaperna hos honom. Det är kanske lite mera spets i snabbheten och sånt snarare än i tekniken, men ja, det är väl min gubbe i nuläget.
Golovkovs in alltså?
Ja.
Ja, jag funderar ju på, ja, det är ju, det känns ju som det självklara alternativet på något sätt. Men frågan är om man, jag tänker nog snarare att man ska, i frånvaro av Vidals liksom enorma spets, så kanske man ska bredda lite istället och ta in någon annan. Kanske en Albert Sjöberg till exempel. Han visade i början på säsongen att han kan skjuta och vara rätt vass i powerplay.
Den tre enheten som fanns då, den var ju, det var ju Sjöberg, Jansson och Pasic i ett powerplay, i en powerplay-formation. Så, och sen tänkte väl jag med det här med att Videll och Pasic kanske skulle vara för lika, men det har ju fallit väl ut både i 5 mot 5 och i powerplay, så det är ju ingen nödvändighet så, men annars så hade man väl kanske av tradition gärna sett en högerfattad spelare borta till vänster då.
Ja, men precis. Man kan ju gå till en sån lösning och det kan ju Sjöberg vara behjälplig, absolut. Men sen, som du var inne på, Golovkovs, Newell har ju spelat en del powerplay, inte med jättelyckat resultat, men det är ju en, om man vill ha honom i första kedja kan man lika gärna vilja trampa igång honom i en i ett första PP också. Så att, visst, alltså, alternativen finns ju. Lukas Karlsson är en spelare som inte är ovan med att spela powerplay tidigare i alla fall, och har gjort det rätt hyfsat i SSK. Men i nuläget, om jag då var coach för SSK, så skulle jag nog faktiskt ta in Sjöberg där. Dels för, som du sa, få in en högerskytt, som det blir naturligt, men också för att få igång honom. Alltså han har inte haft någon kanonsäsong, men att få lite självförtroende och lite tid i powerplay och lite förtroende i powerplay tror jag kan vara, göra honom gott. Så att, ja, om jag måste välja så hade jag nog tagit in Sjöberg där. Dels så för att få en större bredd i powerplay och behålla Golovkov då i den andra powerplay-uppställningen. Men också för att få igång Sjöberg på något sätt. Och med det så tackar vi väl för idag. Vi har inte så mycket mer att komma med. Men jag tyckte
det här var väl fullt tillräckligt efter att vi har dragit på lite grann efter förra veckans lite korta avsnitt.
Ja, och det blir ju lite jubileum här. Så vi måste ju, det är ju 70 avsnittsjubileum, så vi vill ju äta lite tårta och sånt också.
Jag trodde du kunde säga att vi skulle ta en 70s.
Ja, nej, det håller jag mig ifrån. Vi har texter att skriva klart. Just det. Men nej, som sagt, det var avsnitt 70 av Sportklubben. Allting är före, efter och under Björklövens matchen hittar ni såklart på lt.se. Allt från införartiklar till chatt under matchen och såklart analyser och intervjuer till efter matchen. Så med det så tackar jag för mig.
Ja, jag tackar också.
Tack så mycket, Marcus. Vi, och på återhörande nästa vecka när vi är tillbaka med ett nytt avsnitt.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.